Hej och välkomna till VE-podden. Idag ska vi prata om VE och tävling.
Ja, yeah. Åsa och Ulrika.
Precis, ja. Som vanligt.
Precis som vanligt.
Idag tänkte vi skulle börja med faktiskt att berätta något minne om varandra som vi har från tävling.
Hoho!
Jag skulle vilja börja med dig, Åsa.
Nej, kan inte jag få börja?
Ja, du kan få börja då.
Jag har så många.
Ja, men om du tar ett så tar jag och sen kanske du får ta ett till då.
Vad vill jag få? Det roligaste är ju att jag har ju dömt dig några gånger när du har kommit in på teknikbanan och jag har stått och varit domare. Och nu ska vi se, hur många gånger är det som du inte har slutfört banan?
Menar du när du har dömt eller totalt?
För att, nej, bara när jag har dömt.
Ja, för jag har slutat räkna mina fingrar.
Det var så. Mm. Nej, men det var väl den här, vilken ska vi ta? Vi tar den där gången i Uppsala. På UPK. Där du, i speeden var det. Du hade kommit runt tekniken.
Jag tror jag red faktiskt en av mina bästa speedrunder på den hästen.
Ja, det var det säkert.
Väldigt bra flytt.
Ja, men helt plötsligt så skippade du ju ett hinder.
Ja, eller kan man se det som att jag tog bara en snabbare väg?
Och ja, missade precis. Hinder som skulle så, och sen så glider du in på ett annat hinder och då får jag blåsa av dig. Mm. För fel väg.
Ja, det så. Är jätteskoj faktiskt.
Ja. Vem var det som hade ritat banan?
Ja, det var jag som hade ritat banan. Och grej, det var jag själv.
Ja, det var du. Ja,
ja, fast till mitt försvar hade jag ritat, det var säkert 10 banor till den där dagen faktiskt. Så att jag red helt enkelt en annan klass än jag red.
Ja, det var riktigt roligt.
Ja, men då måste jag få ta en gammal klassiker om dig, Åsa. Och den här finns ju också på film. Och vi kanske kan lägga ut den filmen i anslutning till det här avsnittet sen faktiskt på vår hemsida.
Bara om din lilla ridning.
Ja, jag kan lägga ner mig en fel ridning så vi kan höja ljudet på din pling också. Nej, det här var ju Enköping då på sommaren på deras stora fina gräsbana. Jättefint ställe att tävla på framförallt tycker jag. Och de hade ju dekorerat så himla fint. Och jag kommer ihåg när du red på en simma då, ni skulle ju galoppera fram till bordet då och lyfta kannan.
Yep.
Och det såg ju otroligt professionellt ut när ni kom där i galopp och ni var stilliga och vädret var fint, solen sken och sen gör du din halt.
Det var en otroligt lång berättelse.
Ja, men det är ju precis nu när du gör halten som det här minnesvärda inträdet, för de har ju dekorerat med en stor skål med äpplen.
Det är så taskigt.
Och en simma hon tror jag till lunchpaus.
Ja, såklart.
Och sticker ner hela huvudet i den här skålen varvid äpplen då drullar ut och rullar över hela åken och du gör väl några tappra försök tror jag att rida vidare, för du har ju redan hunnit lyfta när kannan satt ner den, men din häst drar ner huvudet och ska äta äpplen på marken istället.
Ja. Så det blir lite den här bilden av när nybörjare ryttaren ska få iväg sin ponny i trav.
Ja, det vi ändå tycker var rätt bra då var att du satt kvar och inte gjorde den här ruskanen över halsen som kan bli, utan du kommer ju iväg sen.
Precis.
Mm. Under publikens jubel måste vi säga.
Men minns du den här gången i Rotbrunn när du tävlade?
Nej, det tror jag inte.
Det är fortfarande detta Nyang.
Ja.
De här är ju faktiskt även med samma häst.
Ja,
så.
Ja, precis.
UPK, D'Artagnan, Rotbrunn, D'Artagnan. Tre tunnor är ju kluriga. Alltså mönstret i tre tunnor är, det är många svängar, eller hur?
Ja, annars är jag
den första
på
höger gick ju bra, eller hur?
Mm.
Ombytet till det vänster.
Jättebra.
Gjorde ett bra byte där. Mm. Kommer runt vänstertunnan.
Mm.
Gör ett fint högerbyte för högertunnan. Men vad händer sen?
Sen inträdde den här klassiken som jag brukar säga. Att den som har ritat banan, det var du tror jag, som har ritat så att man ska liksom snurra innan man ska vidare. Och då tänker jag, det blir för mycket snurr. Jag går vidare nu.
Ja.
Och det var lite tidigt.
Det var lite tidigt, man måste ju som avsluta.
Ja.
Så precis. Innan man får gå vidare. Det är de här snabba vägarna.
Det är det. Och där hoppas man att domaren inte skulle vara vaken precis då. Men det var domar. Så att, ja,
det var en bling. Det var,
tack och hej, lever bara steg också.
Ja, precis. Det var en bling där.
Ja, vad skojigt. Roliga minnen du har av mig. Jag är hemma och tränar en massa. Åker iväg till tävling. Klär upp mig. Massa bling. Det glittrar. Jag är putsad. Och sen får jag gå ut.
Ja. Och så var det ju den där gången. Kan vi ta den också? Norrtälje.
Ja. Vi gör det så du får ur det här med.
Ja, men precis. Där var jag faktiskt lite besviken för jag fick inte plinga.
Nej, du hann inte plinga.
Jag hann inte plinga.
Jag plingade själv.
Du plingade själv. D'Artagnan igen.
Ja.
Ja. Han tyckte att det var lite för mycket.
Det var en levande bana kan man säga. Mm. Den var ju, det jag tror han reagerade över då var att det var de här träden med alla löven över och det var otroligt mycket skuggor på marken. Så att banan liksom rörde sig hela tiden.
Ja. Det är en utebana.
Ja, så att den här, det som inträdde då var ju den här välkända spunken som hästen kan få.
Han var lite spänd.
Ja, han fick lite spunk.
Ja, han... Men jag tror du gjorde några hinder i alla fall.
Jag gjorde rätt många hinder och sen kände jag att det inte var rätt dag att göra fler hinder.
Nej,
ibland får man ta rast och åka hem och träna igen.
Dagge hade lite stängt av.
Ja.
Mm. Men jag fick inte plinga utan du stannade och började vinka och vifta och ha det. Ja. Mm. Ja.
Får man försvara sig att du har nog ändå dragit upp alla... mina uteslutningar där. Resten av gångerna har jag faktiskt kommit runt, skulle jag vilja säga.
Fast så. Det måste ha varit med lusen.
Ja, ja, men med datteringen också. Så att, det händer inte igen. Så ni vet ju alla ni som lyssnar nu att ibland kommer jag runt också. Det händer.
Och får jag veta den där när vi var på Rotbrunna och skulle göra en VU-uppvisning?
Ja, det kan du göra.
För då hade du lusen, ja. Akka Unico.
Mm.
Jag hade en simma. Och så skulle vi göra en liten VE-uppvisning där på deras fejra som de hade med Lusitano-utställningen. Så var ju VE ett väldigt vackert och propert och välvridet mellan
matchade ju bara så. Fantastiskt. Och vi var ju huvudnumret tänker jag nästan.
Det var vi ju det. Ja. De sprang runt lite med hingstar och ston också. Sådär. Ja, men var alla var ju där för oss.
Där, men, ja.
Ja. Så vi är in och så ska vi rida någon form av pas de deux, VE, så.
Ja, ja.
Varpå, det här var väl min häst som fick spunk.
Din häst praktiserar mest galopp på stället då?
Ja, jag lite med. Sån, galopp, piruett, skutt, så. Hon såg och publiken och kände att här ska jag visa upp mig.
Ja.
Så vi fastnade där. Varpå du och lusen gjorde era hinder. Och när du ser att jag är liksom inte med så får du liksom vända om, rida tillbaka och liksom hämta oss.
Ja, jag gjorde ett antal sådana upphämtningar under den uppvisningen, vet du. Jag fick,
ja.
Jag red och var jag är väldigt fokuserad när jag rider och tittade framåt. För jag har lärt mig sen jag var liten och sen plötsligt kikar man lite åt sidan och inser att du är borta. Då så tittar man bakåt och då står du och galopperar på stället och det hände ju kanske 5-6 gånger.
Ja, det var mycket skutt på stället och så kommer ni så... fick simma lite så här dragkrok av lusen ett tag tills vi var tillbaka till publiken och så stod vi där och skuttade.
Men det är ju lite där med anspänning, alltså det kan hända lite vad som helst på tävlingar och uppvisningar, så är det ju.
Ja, absolut. Anspänningar både för häst och ryttare.
Ja, och ibland behöver man en viss anspänning för att kunna visa upp sig också. Och ibland visar man upp sig lite mer än vad man hade tänkt, så kan man ju
säga. Men du har inte åkt av, va?
Nej, vi brukar inte ramla av på tävlingar. Det sköter vi hemma för det mesta. Du är lite dålig på att ramla av överhuvudtaget.
Jag är jättedålig på att ramla av. Jag är för rädd för att ramla av.
Men jag brukar släppa tag ibland. Jag tycker det. Ibland är det liksom så. Läge. Bara att släppa tag.
Jag visar att tante, jag bara ser hur illa jag kommer göra när jag åker av. Så jag bara krampaktigt håller mig kvar.
Ja, fast om man går runt ändå, om man har ramlat av och går runt 4 veckor med en blå tira så får man en del medlidande och det behöver inte alls vara så dumt.
Och lite godis och lite tröst.
Ja, jajamän.
Jag hoppade här för några dagar sedan. Och jädra vad hon hoppade, min häst.
Jaha.
Alltså hinderna var typ så här 40 cm. Hon hoppade säkert 1,40, det kändes så. Jag var så glad att jag hade en fläta. Så jag tog tag i flätan, så här, riktig sån här nybörjar och så blundade jag.
Det är helt rätt då. Så. Uh-huh. Helt rätt.
Jag satt kvar.
Ja,
bara det.
Bara det. Men sen ibland behöver man ha på film också så någon tror den. Så att nästa gång kan du filma så tror du på det där.
Mm. Men VE-tävling skulle vi prata om. Vi kom lite på
ja, för på jag tänker sidospår. Vi kommer gå in mycket mer på olika moment och sånt senare. Men idag är det fortfarande lite det allmänna pratet. Mm.
Precis.
Och hur ser det ut här framöver? Hur kommer du jobba det här året med tävling?
Ja, men det här året ska bli faktiskt jätteroligt för nu ska jag ut tävla.
Mm. För du har en ung häst.
Ja, så att förra året så tävlade inte jag. Då var hon 4 år.
Mm.
Man får ju tävla 4-åringar. Men jag kände att hon inte riktigt var redo. Sådär. Så jag tänkte att jag struntade och åkte på lite pay and ride istället. Ja. För att bara visa henne hur en tävlingsplats kan se ut.
Det där är jätteviktigt. Det står ju faktiskt i tävlingsreglement också. Hur olika ålders... klasserna, vad man får starta för klasser på olika åldrar.
Mm.
Och som du säger, du har så himla klokt talesätt där tycker jag om unghästar. Du brukar säga att en treåring rider du 3 dagar i veckan och en 4-åring 4 dagar. Och det tycker jag är jättebra. Det tycker jag stämmer så bra. Man ska ha hästen precis hela livet, så man behöver faktiskt inte ha så himla bråttom ut jämt. Och
nej, det var ett mantra som jag fick höra som jag kände, men det är väl jätteklokt. Mm. Och någonstans handlar det ju om att unghästen, alltså, har du longerat den en dag, ja, men då är det en grej. För ja, att det är ju inte bara att ha dig på ryggen, utan det är ju när du är där och interagerar med den och säger vad den ska göra och den måste tänka på dig, den blir trött.
Ja. Ja,
så en sån sak kan vara en jobbig grej för en ung häst, medan en vuxen häst, ja, men den kan ju longeras och sen kanske rida senare. Så det är en helt, de är verkligen helt olika. Både,
vad har du, vad tänker du med, vad har du för målsättning med nu när ni ska ut och tävla första året?
Ja, så nu har vi anmält oss till Mälarkuppen såklart.
Mm.
Så. Får jag lägga till här? Vi kan ta Mälarkuppen
ja,
sen.
Ja. Det är bara flika in lite här.
Nej, men att jag vann den första året.
Ja, ja, jag ville ja, bara, ja, men det kan du säga flera
ja,
gånger.
Ja, jag säger det flera gånger.
Säg
ja,
det ordentligt nu så alla hör.
Mälarkuppen 2014, första året det körde, jag vann.
Mm. Grattis.
Så, tack.
Ja. Jag vet inte om jag gratulerar tillräckligt, men jag säger grattis ja, igen.
Tack. Jag fick en jättefin tröja.
Mm. Ja.
Det stod Mälarkuppen.
Jag tror att den målar kuppen. Ja.
Så att, mitt mål är att, ja, men att komma ut, att genomföra det väl. Och sen har jag ju en liten, jag var ju och startat 2 stycken klubbtävlingar här i februari och mars.
Mm.
På bra procent dressyr klubbtävlingar i lätt B. Och det är ju lätt B, V, E som jag kommer att börja med eftersom att min häst är 5 år.
Men det kan vara ganska klokt som du säger nu, åka ut och rida bara några dressyrmoment först. I och med att det förkortar dagen så mycket då för en ung häst också.
Ja. Så att jag vill rida den procenten jag fick på klubbtävlingen skulle jag vilja ha på en riktig tävling.
Mm.
Så det är mitt mål.
Ja.
Mm.
Gud vad kul.
Mål och delmål.
Ja. Och ibland vet man med ung häst, bara att komma ut i en ny miljö kan ju vara tillräckligt. Man vet aldrig riktigt vad som kommer hända, utan det är alltihopa.
Det är så mycket som händer. Och precis som du säger Ulrika, så är ju en stor skillnad mellan exempelvis en dressyrtävling som är 1 moment.
Mm.
Det här är VE, det är 3 moment. Du ska upp på hästen igen. Det är en lång dag för hästen. Så att det krävs mer av den än en dressyrtävling till exempel.
Ja visst, ja det gör det verkligen.
Men du då Ulrika, har du några mål för den här säsongen?
Ja, alltså jag hade rätt mycket mål. Jag hade ju velat starta svårklass på min häst, men han har ju skadat sig nu. Och så är det ju med hästar, så att han kommer stå en längre period och kommer förmodligen inte igång förrän till nästa säsong då.
Och det är D'Artagnan vi pratar om.
Ja, precis. Men jag hoppas ju att antingen att få in lite försäljningshästar eller om jag kan hjälpa någon elev att jag får starta någon klass under året ändå.
Tröstrida!
Jag tycker att det är jättekul att tävla. Alltså jag är verkligen sån som tycker det är väldigt roligt med tävling.
Ja men Ulrika kan ju fortfarande klä upp sig i tävlingskläder här hemma och ja, liksom det är mycket rida framför tvn. Så.
Att få klä upp sig som... Mm. Men det är sant, jag klär upp mig hemma också. Jag klär upp mig för det mesta faktiskt.
Men du kanske måste säga några ord varför du inte... Vad har hänt med D'Artagnan?
Ja, alltså det var en sån här ren otursgrej. Han for i luften och när han landade så landade han lite tokigt. Han brukar fara i luften och landa bra. Men så är det med hästar, de slår av en boxserie eller något och landar fint 100 gånger. Och sen 101 så går det inget bra. Så han har fått en senskada i bak.
Okej.
Jag brukar tänka så här. Medan man har en frisk häst ska man verkligen passa på och njuta av den. För man vet aldrig vad som kan hända. Men jag ser positivt på det. Det är ingen idé att deppa, utan man får börja från där man står hela tiden.
Mm. Vi är lite olika du och jag. Jag brukar säga så här, man måste få deppa också.
Ja ja. Jo men jag bestämde ju en tidsrymd på 5 timmar som jag deppade
ja, men precis,
första dagen. Och sen så bestämde jag att jag var klar.
Jag hade väl tagit en tidsrymd på typ 5 veckor. Så ja, det är väl kanske lite
det,
olika
vi
där.
Är olika. Ja. Vi är olika. Och det är klart, jag går runt och svär lite över det där. Det ska jag känna.
Och gud, nu bara känner, du får väl ta bort det här med inte få. Men 5, det var mycket 5 här. Det känns som att vi har ett tema på 5. Det...
Ja. Nu förstår jag, det tog en liten stund.
Ja, det kan göra det när man börjar närma sig 50.
Ja, nu kanske Åsa har berättat att jag fyller i år något, men när det här sen så har jag redan fyllt, så då är det så att jag fyller jämt också, 50, 100, 2 gånger 25.
50.
Vill du sjunga för mig?
50. Okay. Tillbaka till tävlingarna.
Jag tänkte i alla fall, det är kanske en del som lyssnar som faktiskt inte vet någonting om tävling, och en del vet säkert mycket. Det kan vara vad som helst. Att vi lite enkelt bara kunde berätta om vad en tävling är för någonting. Alltså hur ser en tävling i VE ut? Det första jag tänkte på är att det är 3 moment, och det vanligaste är ju faktiskt att de här går på en och samma dag.
Ja, och jag tänkte att det allra första är att man anmäler sig via TDB som vilken annan tävling som helst som är arrangerad av Ridsportförbundet.
Ja, alla som har varit ute och tävlat i en annan disciplin vet ju hur det går till med det här med TDB och sånt.
Ja, men precis.
Den som aldrig varit ute och tävlat, den kommer ju faktiskt ta grönt kort.
Ja, precis. Ja, just det.
Och när man tar grönt kort så får man ju lära sig allting om hur det går till. Och dessutom är det så att man har grönt kort, så är man ju skyldig faktiskt att känna till det här med tävlingsreglementen och sånt.
Mm.
Så att det går inte att komma ut på en tävling och säga att man inte vet saker, utan var och en är faktiskt skyldig att läsa
på. Så innan så är det ju en viss byråkrati, eller hur ska vi kalla det? Pappersexercis innan man kan då, så att säga, anmäla sig och komma iväg på sin första tävling.
Ja.
Och är man helt som det första gången då är det ju lite grönt kort, och man ska läsa licenser för sin häst och sig själv. Man ska fylla i registrera sitt konto på det här TDB, tävlingsdatabasen på Ridsportförbundets hemsida. Så det är lite sånt där och lite kostnader i samband med det förstås. Så. Och de som har tävlat sen tidigare känner till det här med TDB-systemet.
Ja, där är det ju inget konstigt, utan de här tävlingarna söker man ju precis som alla andra tävlingar i TDB och så.
Mm.
Men vet man inte alls vad man ska göra, så ska man, det första man ska göra är anmäla sig till en grönt kortkurs.
Och det gör man via sin klubb?
Ja, eller man kan ringa sitt distrikt eller gå till sin klubb och få hjälp med det, var det finns grönt kortkurser.
Men sen har vi ju klassindelningarna då som är den är väl lite lika som dressyren.
Ja, så. Man kan ju säga att de följer utbildningsskalan, för så är det ju dressyren. Så att det är ju... Och de följer varandra ganska väl också, tycker jag. Om vi ser på en lätt C-dressyr och en lätt C-V, så tycker jag mycket som liknar vad det gäller hur hästen ska gå och sådär. Och sen finns det ju klasser ända upp till svår klass, där det är väldigt höga krav. Jag ser det som en utvecklingsmöjlighet, de här olika klasserna, att börja ena änden och gå upp och nu ska Åsa äta lite godis, och det är därför hon blir så tyst. Hon behöver det för hon blir lite sur i sändningen här annars.
Trassel.
Ja, lite socker är ju viktigt för att vi ska,
bli glada.
Vill du säga någonting innan du äter den där?
Ja, innan jag börjar prassla så kan jag säga att man anmäler sig då till en klass. Om det är till exempel ett C då.
Mm.
Så är det ju lätt C dressyrprogrammet, och sen blir det lätt C. Så man rider i teknik, så att det är inte olika, utan det är en och samma klass som man anmält till hela tävlingsdagen.
Precis. Och det kan ju för den som inte är invigd vara lite svårt att välja klass. Men här kan man faktiskt gå in och titta på dressyrprogrammen som ligger på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Se vad det som ingår i programmet för svårigheter. Och sen finns det ju vid tävlingsreglementerna något som heter hinderbilaga, och i hinderbilagan står det ju vilka hinder som ingår i olika klasser och lite vad man ska klara av för att rida dem.
Mm.
Och sen den som har störst ansvar, tycker jag, i det här med klassen, det är ju att man har en bra tränare som kan hjälpa en att tala om var man ligger.
Men precis.
Så att en bra tränare som är insatt i grenen som ger råd om vad det är man ska rida och att man lyssnar på det.
Men många brukar fråga mig på, när vi har teori, är det alltid samma bana?
Mm.
Och då säger jag, det är alltid samma bana när det kommer till dressyrdelen. Där är det ju färdig bana, färdigt program. Men tekniken blir alltid ny, och där kan man tänka lite som en hoppklass. Där kommer du ju också till tävlingen och vet inte banskissen förrän du är där. Och den är ju alltid ny. Varje gång du kommer till en tävling.
Ja, så. Precis. Vi vet ju vilken typ av hinder som kan ingå, men inte vilken ordning de kommer eller var de står på banan. Utan det får vi ju se på banskissen.
Och nu är det så, vi har enligt tävlingsreglementet då ett krav att visa banan 2 timmar innan första start.
Mm.
Men arrangörerna har sedan länge som en liten sån kutym eller oskriven regel att lägga ut banskissen på sin hemsida eller på annan offentlig plats så snart den är klar.
Mm.
Vilket kan bli några dagar till en vecka innan själva tävlingen så att varje ryttare har en chans att lära sig, titta, förbereda sig.
Det är ju någonting som har blivit fett. Det är, ryttarna ska kunna förbereda sig just. Mm. Att de ska vara lite lugna på tävlingsdagen och avspända.
Mm.
Men det är ju, man ska ju veta att det inte är något krav. Så att är det någon arrangör som inte vill lägga ut banorna innan så behöver inte de det. Utan det räcker ju att de kommer ut 2 timmar innan. Och att man är medveten om det så att man inte börjar göra något krig om det. Utan det är fullt så det kan vara. Och speciellt om vi kör upp på RM eller något sånt så är det inte alls säkert att vi får se banorna innan när vi kommer upp lite högre i klass.
Och det kan jag nog mitt personligt tyckande tycka att vi kan gå mot att det är en sak för de lätta klasserna, där vill vi hjälpa våra ryttare. Vi vill väl alltid hjälpa ryttarna, men kommer vi upp på medelsvår och svår nivå, då ska ryttarna ha den erfarenheten att de kan komma till en bana utan att ha sett den i för flera dagar i förväg.
Och det är precis som du säger, i och med att den här greven, den var ju ny från början, nu har den funnits rätt länge, men i början vi har ju tänkt det här i utbildningssyfte med banorna, för att det är i och med att grenen behövde liksom stabiliseras och folk behöver lära sig, så ville vi göra det lätt.
Ja. Och för några år sedan, säg 5-6 år sedan, då hade vi också en vana att domaren gick banan tillsammans med ryttarna.
Mm.
Också för att verkligen lära och utbilda.
Mm. Och det händer fortfarande idag i de lättare klasserna att domaren gör det, eller att domarna i alla fall finns till hands. Mm. Men det är inte heller något krav.
Nej.
Om arrangören inte tillhandahåller domaren på banan så får man läsa sin banskiss. Så att man får rätta sig lite efter det. Det tror jag är viktigt när man åker iväg och tävlar. Att man är påläst om hur arrangemanget kan se ut. Ja, du har ju nämnt 2 moment nu. Dressyr och teknik. Mm. Och sen har vi ju det 3:e momentet, speed också. Som är då teknikhindren igen. Fast på tid. Och där kan det ju vara så att det är 2 olika banor.
Mm.
Det har man rätt att göra. Och ofta, i och med att man rider dem efter varandra, så brukar banorna vara rätt lika. Man kanske tar bort några hinder eller ändrar någon linje.
Mm.
Men i princip kan det vara 2 helt olika banor.
Ja, precis. Någonting som jag tycker att vi kan faktiskt trycka på, som jag trycker på träning, det är att man hälsar på domaren inför sin start i tekniken och inför sin start i speeden.
Ja.
I dressyren är det som så självklart, för det står det i programmet, halt hälsning, så då gör man det.
Mm.
Det står inte på en teknikbana, men det står i TR att man bör hälsa på domaren.
Ja.
Och då är det ryttarens ansvar att rida fram till domaren. Och det kan man göra både före startsignal och efter.
Mm.
Men det är, när jag står som domare, så tycker jag att det är väldigt trevligt att ryttaren kommer fram. Jag får en chans att se, att kolla att jag har rätt ryttare på banan. Att utrustningen stämmer, att ekipaget är redo. Så att jag tycker att det finns många fördelar, plus att man att hälsa på varandra, har fått ögonkontakt där. Det är trevligt.
Jag håller med dig där. Jag tycker ju att hälsningen ska ingå. Det är ju en fråga som jag har tagit med när man har chans att skriva in om sina egna åsikter om TR, om det kan förändras. Men än så länge står det bör. Men bör för mig är att man ska göra det. Och som du säger, man får någon slags ögonkontakt. Jag tror också ryttarna slappnar av om de får säga hej till domaren faktiskt. Man får en rätt viktig kontakt där.
Ja, och många då kan passa på och bara säga någonting, att får jag flytta lansen eller de här sakerna. Och då kan man då liksom prata och
så. Glöm inte säga hej.
Även och sen vinka till speeden, även om ni tycker att vi pratade och sa väl hej alldeles nyss.
Ja.
Gör det igen.
Och målet ska ju alltid vara, eller vi vet inte vilken mål olika ryttare har, men målet kan ju vara att åka en internationell tävling. Mm. Och då ska vi hälsa. Mm. Och det är väl bra att jobba in rätt från början hela tiden.
Ja. Så.
Ja. Jag tänkte på en annan sak angående tävling. Vi har pratat lite om klasser. Idag är det rätt vanligt, och du nämnde det förut, det här med pay and ride.
Mm.
Och jag tycker det är jätteviktigt att man klargör för de som åker att pay and ride är ingen tävling.
Nej.
Utan pay and ride är en träning. Och det här är viktigt för de som åker iväg. Olika föreningar gör olika. Jag tycker att föreningar ska följa TR även på pay and ride. Mm. Och så ska man tänka när man åker iväg när det gäller utrustning och sånt. Att man tänker att det är att träna inför tävling och försöka ha liksom rätt utrustning också. Kanske faktiskt att man kan fläta sin häst och göra ordning den så att det blir ett riktigt som att åka vägmoment. Och en annan viktig sak med det här med pay and ride är att man får ju inte ha rangordning av ekipagen och sånt. Utan man får inte upprätta resultatlistor och sånt. Så det är viktigt att ryttarna känner till att det är skillnad på att det är inte att tävla. Och det vet jag att i dressyren pratar man mycket om också. Att man tappar ekipage för att de tror att de åker och tävlar. Men det är en form av träning som jag tycker är jättebra. Kunna åka ut med sin häst och träna på en bra nivå. Men det är ett jättebra sätt att öva. Speciellt som du har gjort med en ung häst. Eller man kanske är orutinerad själv.
Mm. Ja, men precis. Skapa den rutinen för sig själv.
Mm.
För det är mycket sånt här, vi var inne lite grann på det här att ha hästen förberedd för sin uppgift.
Mm.
Och där är det ju också lite speciellt med V, eftersom att det är 3 moment.
Mm.
Din häst ska liksom vara inne och prestera, ja, en 25 minuter ungefär under en dag. Och det är ändå ganska en lång prestationstid om man jämför med hoppning eller dressyr, så. Och därför måste du ju också tänka efter ytterligare några steg. Hur förbereder jag min häst? Både hemma vid med kondition, att den ska orka. Att den är mogen i sitt liksom, säger man, mentalt mogen för uppgiften. Absolut, så. Men också sen på plats, så att man inte rider fram för länge.
Mm.
Att man inte sitter på sin häst för länge.
Absolut.
Så att man sadlar av mellan gångerna, liksom om det är möjligt, så att hästen får så mycket vila som den kan.
Mm.
Jag brukar säga till mina elever att framridningen, det gör man till dressyren.
Ja.
Och sen är, så ska hästen vara framriden och klar. Så sen när det är dags för tekniken, ja, då är det bara lite en kortare
bit. Det är ju bara en liten kom igång grej man gör där.
Ja.
Så jag håller med. Det här med att rida fram för länge tror jag är väldigt vanligt.
Vi ser tyvärr att det är ganska vanligt. Och det är ju ingenting som en domare eller som en överdomare går in och egentligen har något stöd i reglementet att korrigera. Utan det här är faktiskt en tränares uppgift att hjälpa sin elev att liksom, hur ska jag lägga upp min framridning.
Mm.
Men eftersom att det är en lång dag så det överdomare kan göra, det är ju att säga att man ska sitta av efter avslutad ritt. Mm, men en överdomare kan inte gå in och säga någonting om framridningens längd.
Men det är viktiga saker du säger där om att hästen ska vara tränad. Och faktiskt när vi anmäler till en tävling så kryssar vi samtidigt in något som heter, vad heter det?
Hästägarförsäkring
heter det. Och där står det faktiskt att hästen ska vara erforderligt tränad för uppgiften. Så att man skriver under på att hästen är i kondition för att klara ut en sån här tävling. Mm. Och det är jätteviktigt. Hästen ska ju alltid komma först. Och på första sidan i TR har vi också den här Code of Conduct som handlar om hästarnas välfärd.
Mm.
Ett ämne som är jätteaktuellt, och det är faktiskt årets ämne för ridlärare och tränare från SVRF och domare. Så att hästens välfärd, de har kört det väldigt mycket på väldigt mycket olika sätt med föreläsningar och sånt under året. Och det gäller högsta grad när vi tävlar.
Mm. Absolut. Och majoriteten gör det här otroligt bra.
Ja.
Tar hand om sin häst väl. Och på alla sätt och vis att de kommer förberedda och så. Så att helt klart. Men vi behöver ändå påminna om det, för att det finns fortfarande en del där det är tveksamt om hästen är redo för uppgiften.
Men det där handlar ju också, det handlar om kondition, men det handlar också om att man ska faktiskt ha tränat på de saker man ska göra hemma. I dressyrprogrammet ska jag, det ska vara lätt egentligen att utföra de rörelser som ingår i programmet när hästen är färdig. Det ska inte vara att man kanske klarar ut, utan man ska känna att det här kommer funka hemma. Sen kan det hända saker på tävling, att hästen blir spänd och så.
Det vet vi ju.
Och sen tycker jag detsamma med hindren. Man är tvungen att träna hinder hemma.
Ja, men definitivt.
Man kan inte komma ut och göra en rekryn de hästen alla sätten.
För nej, det är inte snällt. Det är inte schysst. Det är
fel väg. Så att vi, och träna mer hinder hemma är ett bra tips. För en bra tränare som kan hjälpa en på rätt sätt. Och bygga upp. Jätteviktigt.
Men sen en jättevanlig fråga. Vad ska jag ha på mig när jag tävlar? Och vad ska hästen ha på sig? Utrustningen helt enkelt.
Ja.
Så. Ska vi börja med ryttaren? Det är ju lite din favorit.
Ja, alltså jag gillar ju, det kanske du vet, men jag gillar att klä upp mig.
Nähä?
Ja, och det som är lite roligt ändå i V är att folk törs använda lite, lite färger sådär. Jag använder ju brun då som färg.
Pepparkaka.
Färgglatt. Ja, och sen så smäller jag på med massor av guld och glitter till det.
Men jag läste en artikel en gång där du blev intervjuad.
Gjorde det? Kanske i en barntidning? Min häst, kan det vara?
Det kan
vi ska kanske inte göra reklam för den, men jag gjorde det.
Men den är så bra.
Ja. Men jag sa faktiskt inte det.
Alltså. Jo, det stod så. Nej, så säger alltid de som i efterhand kom på att det var kanske inte så himla bra.
Okay,
det var så roligt och fantastiskt. Det handlade om klädsel på ryttaren.
Ja.
Och då var det väl någonting i stil med att man får ha vilka kläder man vill.
Alltså om jag ska vara ärlig så var det så då. Inte för att jag tycker det. Men först stod det inte ens i TE att det skulle vara ridkläder. Men nu står det ju reglerat i TE vad vi ska ha. Jag tycker ju, så ur domarsynpunkt kan jag säga att det är ju trevligt om ryttarna kommer in och är propra.
Absolut.
Sen är det faktiskt en bedömningssak. Alltså om kläderna sitter bra så ser vi också hur ryttarna sitter. Det är jättesvårt om man kommer in i en stor jacka eller någonting. Och idag står det att man ska ha en jacka eller väst. Eller en kavaj liknande.
Som jacka. Är figursydd.
Ja.
Så att det inte är något lufsigt.
Så att det, har, så det är en bedömningssak också. Och det här så tycker jag att sätta upp håret och sånt. Alltså helhetsintrycket gör mycket. Man kan vinna poäng på det tyvärr. För att jag menar, ett snyggt helsintryck höjer ju det intryck man får när ryttaren kommer in.
Det allmänna intrycket.
Jag klär mig ju traditionsenligt kan jag säga när jag tävlar. Jag har kavaj och ridbyxor.
Ja. Det gör jag också. Om man tänker vad man brukar se på en dressyrtävling. Den utrustningen har jag när jag tävlar.
Ja,
det har jag också. Har hjälm förstås, det måste man ha. Sen har jag en ridkavaj. Jag har en vit skjorta under min kavaj. Jag har vita ridbyxor. Jag har ridstövlar. Svarta. Så.
Ja. Sen är det så idag tycker jag. Idag finns faktiskt kavajer med lite stretch i. För jag som gammal dressyrryttare kommer ihåg tiden när det var ingen stretch i någonting. Ingen stretch i kavajen. Så att man satt ju som en pinne. Ingen stretch i ridbyxorna. Och
det höll innehåll.
Ja, och stövlarna fick man ju ta på med såpa nästan.
Ja,
för de var så tajta. Smala och jättehårda. Så att idag kan man ju röra sig i snygga kläder också.
Och sen som du sa, det får ju vara väst och
ja, man kan vara snygg tycker jag med en skjorta och en fin väst också.
Absolut.
Men det ska vara, man ska vara uppklädd när man tävlar.
Ja. Och det behöver inte vara vita ridbyxor, det behöver inte på dressyren heller. Nej. Så att det är ju bara av gammal kutym som
absolut. Man kan ha, det kvar. Finns jättefina outfits tycker jag. En del har kommit i någon lite ljusare blå kavaj och snygga brallor. Och så det är lite roligt.
Men vi vill inte se att man kommer så som man ser ut till vardags hemma.
Nej.
Så, utan uppklädd, det är en tävling.
Ja, och sen är man ju välkommen att höra av sig till mig om man vill ha lite tips på bling.
Ja, lite glitterspray.
Ja, för det jag känner att jag tycker vi ska ta fram det här glitterpudret.
Glitterpudret, det är här!
Jag har ju det framme. Jag har ju en liten flaska med som man kan pumpa ut glitter i luften som jag fått av Åsa faktiskt.
Såklart.
Ja.
Men det var ryttaren, så. Och ridbyxor. Och ja, det går ju att ha såna här, vad heter de? Islands hästridbyxor blev de ju lanserade först men från början.
Men jag står inte att man måste ha stövelskaft eller får man ha bara skor? Det måste vi läsa på om.
Jag tror att man får ha bara, alltså, bara skor. Men man får ha skor om man har den typen utav ridbyxa.
Jodpush
ridbyxa och då en sko till den. Men har du vanlig ridbyxa, då kan du inte ha skor för du får inte ha bara strumpan så att säga.
Precis.
mellan dig och hästen. Så det är väl den som blev. Och sen hästen då, så har jag en helt vanlig dressyrsadel. Och jag det har tredelat
bett. Jag skulle säga att man ser att i princip alla rider i dressyrsadel.
Ja.
Det är ju väldigt ovanligt med något annat, även om det står att man får ha andra sorters sadel.
I TR är i princip alla sadlar tillåtna. Uh-huh. Så.
Men dressyrsadel verkar ju vara det som alla använder. Eller ja, i princip alla. Man sitter bra i en sån, för de moment man ska utföra. Det här är ju liksom till stor del ändå dressyrrörelse som vi gör.
Även det, på tekniken. Det är dressyrrörelse vi utför.
Ja.
Så att, och det är en sadel som är...
Ja, man bedömer sitsen och inverkan. Och det gör man ju bra i en dressyrsadel faktiskt.
För det vi behöver tänka på är ju att hästen ska ju kunna göra ganska tvära svängar. Och då måste sadeln vara flexibel på det viset. Och inte, till exempel, den får inte vara för lång så att de här tvära svängarna gör att... Att den till exempel åker in i
ländryggen.
Länden så, och hindrar...
Nej.
Rörelsefriheten. Nej. Så det är viktigt att ha det som är anpassat.
Men sitter man fint i sin allround-sadel eller något så kan man absolut ha det också. Ja. Någon som byter till hoppsadel är speedmomentet. Så att, och betsling är ju i VE ganska fritt. Men det vi ser mest är helt ordinär träns med tränsbett. I de högre klasserna kan det tillkomma lite. Och,
ja, från och, medelsvår får du ju ha kandar.
Mm.
Bett och stång. Precis. Och från svår klass då att du rider med en enhandsfattning. Och då får du rida på enbart stången.
Precis. Men det som kommer då när man rider på stång är att man har kommit så långt att hästen bär sig så man kan rida den eftergift.
Precis.
Det är ju viktigt när man använder en stång tycker jag. Att man kan rida hästen med eftergift. Den är ju byggd på det viset.
Men sen är det tillåtet att rida bettlöst i alla klasser.
Ja, det är det ju.
Så. Mm. Och bettlöst då blir också så här, men vad är det? Och då blir det ju, men det är ju ett huvudlag utan bett. Så det är ju inte någonting man själv har knåpat ihop hemma.
Nej, nej.
Det är inte ett träns där man bara tar bort bettet och sätter tygen i nosgrimman.
Nej,
för det är ett träns utan bett. Utan det ska vara ett bettlöst huvudlag som är gjort för att ridas utan bett.
Jo, det finns ju speciella huvudlag. Du har ju side pull och det finns ju olika.
Hackamore.
Ja. Så att är man inne på att rida bettlöst tycker jag man ska gå och då ska man ju köpa sig ett bettlöst träns.
Ja.
Så att det blir rätt.
Precis. Och tyglar.
Ja, det måste ha tyglar.
Ja.
Fästa på var sida hästens huvud.
Och det ska vara pannband.
Ja, det ska vara pannband, sidstycke, nackstycke, käkrem och bett.
Precis.
Om man har bett så ska det vara
bett. Och i teknikmomentet så får man ha skydd på hästens ben. Likså i speedmomentet.
Och det kan ju vara ganska bra faktiskt.
I alla
fall i speeden.
Jo.
Men det där är ju valbart. I dressyren är det precis som i dressyr att man har inga skydd på
hästen. Och är du under 18 år så ska du ha säkerhetsväst i teknik- och speedmomentet.
Yes.
Och den kan du bära utanpå din västkavaj eller under.
Ja.
Det som passar dig bäst.
Man får ju ha väst även om man är över 18 år.
Ja, det får man.
Det är ju tillåtet.
Ja, så det är helt okej att lycka.
Det kanske man vill ha. Det är tillåtet det.
Ja, det är helt okej Ulrika. Jag tänker att du ibland far av och så du slipper de här blåtiderna.
Ja, precis. Mm. Jag kan ju inte ha västen på huvudet.
Bara så här hockeyvisir.
Hörru, jag tänkte bara, gud, vi har pratat länge nu. Alltså, men jag skulle börja ta upp det med tävlingsnerver. Har du tävlingsnerver? Du som är inte lika gammal som jag, men ändå rätt gammal.
Jag är ju väldigt ung. Mm. Så att jag har inte den här gedigna erfarenheten än.
Men hur är det med tävlingsnerver? Alltså, blir du fortfarande nervös när du ska tävla?
Ja, jag blir nervös. Framförallt, vilket har varit min grej sedan jag var liten, det är att jag har så dåligt tålamod.
Okej.
Okay. Mm. Så det är väl mina akilleshäl.
Så det blir jobbigt när du ska vänta inför din start och...
Ja, men att alltså den här att jag måste ha jättetydligt vad jag ska göra så att det inte blir den här men gå finare nu häst då, att jag får liksom den här, inte har tålamod med att min häst kanske behöver lite längre tid och så, så det måste jag vara, jag måste veta om det så att jag lägger upp min framridning på ett sätt så att att jag bara följer ett schema så att det inte handlar om hur jag tänker och tycker i stunden.
Nej, så du du har en plan liksom, du tänker igenom det du ska göra.
Jag har en jättetydlig plan. Struktur på det. Jag har en jättetydlig plan som funkar för mig och min häst.
Jag tror det är viktigt med struktur.
Så.
Så att man inte bara ger sig iväg vind för våg. Utan, och just där att rida fram när stressen träder in kan det bli lite fel. Så det gäller att våga rida som man brukar.
Men du då som har tävlat alltså, typ innan du fick
mörsefjun? Jag älskar att tävla. Alltså, det är det bästa jag vet. Och så när det kommer upp en tävling på TDB, när den öppnar, då sitter jag med tidtagaruret och grejer. Och
så men, hörde du att han var lite taskig mot dig där?
Mm. Ja, då, men jag försökte ignorera.
Du ignorerar, ja.
Ja,
det är bra. Mm. Och jag, du har ju en CDB-tävling med dig själv.
Ja, jag älskar ju vinna den här CDB-tävlingen. Alltså det är det första jag vill vinna, det är när den öppnar. Att jag blir först, då kan jag springa runt här hemma och dansa och sjunga. Jag brukar vinna den och då blir jag skitnöjd. Men sen på tävlingsdagen så blir jag jättenervös.
Det är så?
Ja, fast jag behöver nog det. Jag tycker att man blir lite mer taggad när man är lite nervös. Och man behöver vara lite nervös. Men ibland så undrar jag varför jag blir nervös när jag har tävlat otroligt mycket. Men jag tror det ingår. Det behövs lite nervositet för att bli skärpt.
Mm.
Blir för jobbigt med nervositet, då måste man göra något åt det. Det finns ju jättebra faktiskt sätt att öva bort nervositet.
Ja.
Ett sätt är ju som du gör att ha en bra struktur.
En färdig plan. Mm. Så. Och sen är det ju självklart, den måste man ju göra upp tillsammans med sin häst. Vad är det min häst behöver så för att det här ska bli bra för den som vi började med. Det är ju liksom, det är hästen först och främst.
Ja, det är det.
Så att man inte kommer då till tävlingsbanan och kräver någonting av hästen som den inte kan prestera.
Nej. Man måste tänka igenom det mycket innan. Ja.
Men släpper nervositeten någon gång då?
Ja, eller, det gör den. Alltså, jag har den här nervositeten, men så fort jag kommer upp på hästen så är den borta.
Okej.
Okay. Så det är mer en sån här förväntansångest lite grann. Mm. Springer på toa lite och sådär.
Ja.
Sen så...
Och gud, jag har ju den här första... jag har ju någon sån här nippran på att jag ska rida åt fel håll efter att jag har hälsat på domaren i dressyren.
Okej.
Okay. Så där har jag någon sån här att när jag bara har gjort första svängen. Att jag vet att det är liksom, att jag kommer. För att gör man det spegelvänt, då är man ju körd.
Ja, det kan bli jobbigt hela vägen.
Då blir det ju jobbigt hela vägen.
Ja, i alla fall
så bara det den när jag vet liksom, ja, rätt håll, ingen plingning. Nu kör jag.
Då är det på väg.
Då är det mycket, mycket lättare.
Ja.
Så.
Det var någon som sa någon gång att man kan inte prestera mer än... Alltså om man presterar 100% på träning, det gör man ju aldrig. Så när man kommer ut på tävling så presterar man ju liksom bara en bråkdel av det. Så att med nervositet kommer ju an både på ryttare och häst. Så att man ska inte förvänta sig att prestationen blir topp. Inte om man inte är så van i alla fall.
Nej.
Så jag tror i början får man vara beredd på att träna på att tävla.
Mm. Ja men precis.
Oj, någon som skriker till där.
Ja, jag såg ett jätteljudsträck på...
Ja. Alltså om någon har fått tinnitus vid klockan 41 och 29 så ber vi om ursäkt.
Ja, precis. Skadeståndsanspråk kan lämnas in på vår hemsida.
Ja, det går jättebra. Man kan få en påse chips eller
något. Ja, men hörru du, vad ska vi säga mer så här i 43 minuten?
Alltså vi har pratat himla länge, för jag hade tänkt prata lite om att bli bedömd också. Men vi kommer gå in på det mer sen. Men lite kort kan man säga att man blir ju bedömd i tre moment. Det sista är ju rätt lätt, för där tar man tid. Men bedömning, alltså det är en domare som står där, eller ibland är det fler domare också, och gör faktiskt sitt bästa för att ge en rättvis bedömning. Och det jag kan säga om det, sen jag själv började döma, är att jag tycker nästan alltid jag blir rättvist bedömd. Även om jag kommer ut från en bana och har fått en ganska låg procent, när jag tänker igenom vad jag har gjort så kan jag förstå sammanhanget. Jag kan ha gjort jättemånga bra saker, men jag har gjort en del misstag som kostar. Jag ser aldrig hela klassen, så att jag kan inte jämföra mig med de andra.
Mm.
Jag kan bara jämföra mig med mig själv. Och jag tycker att jag blir rättvist bedömd i både dressyr och V faktiskt.
Och där är väl också den här att det finns vissa liksom, krav som, eller så, som domaren ska titta på.
Ja.
Och då kan man inte... Ta liksom hänsyn till att oj, det där var nog en bra galoppfattning för den där hästen.
Nej.
Utan en galoppfattning ska vara på ett visst sätt.
Ja, precis.
Så, sen kan det vara jättebra för just den hästen, men den kanske inte är värd mer än en sexa.
Nej.
för att den var lite lång eller den ja. Sprang lite in i fattningen eller vad det kan vara.
Exakt så är det ju. Och sen handlar det om moment också. Ett moment kan ju börja med en bokstav och pågå en ganska lång tid. Det kan vara flera saker som ingår och sen avslutas det momentet. Och även om man har gjort en eller två av de här sakerna bra så har det hänt någonting på vägen. Som, det är ju en liten matematiklektion när man dömer faktiskt. Mm. Man kanske börjar på en åtta och sen sjunker ner på en sexa. Och sen kommer de i mål där på momentet på en sjua till slut. Så att det är olika saker som spelar in.
Och det kan ibland kännas lite sådär om någon kommer i en galopp till exempel. Får lite travinslag, hittar tillbaka till galoppen och så ska den göra två volt. Där i galopp och gör det jättebra. Men vi har ett travinslag.
Och det står tydligt i den här, vi har olika bedömningspapper som vi går igenom och bruten gångart är alltid underkänt.
Ja, så det blir en femma.
Ja.
Fastän att galoppvolterna har varit kanske kanonfina.
Så det kan kännas hårt ibland.
Ja, då är det hårt för en lång bedömningsgrund.
Men det tror jag, om man lär sig och ser vad momenten är, vad de innehåller och läser på vad det är man ska göra i varje moment, så kan man förstå också ibland att man kan ha gjort något rätt bra, men tyvärr så har det hänt någonting på vägen.
Mm.
Så det är väl oftast det som händer, tror jag. Men det är kul att bli bedömd. Alltså domarna sitter där för ryttarnas skull. Och protokollen man får med sig hem är jättevärdefullt för den fortsatta träningen. Så jag tycker man ska ta till sig kritiken och jobba.
Och vi ser ju fram emot Mälarkuppen, vi som bor här i Mälardalen då. Och alla tävlingar som kommer med dem. Och får träffa alla roliga.
Ja, det är roligt. Jag tycker man
blir alla roliga ekipage, det var inte så jag menade.
Vi kan säga att alla trevliga människor, för det är faktiskt en jättefin stämning på tävlingsplatsen.
Trevliga människor och liksom roliga tillställningar som det ändå är på VE-tävlingarna.
Har du skrikit lite igen, Åsa?
Ja, jag skrek igen där. Tinnitusvarning.
Vi ber om ursäkt, det blir en påse chips till ifall någon känner att de har fått tinnitus. Men det ska bli jättekul.
Ja.
Tävla är roligt. Det är en utmaning och... om man törs så ska man göra det. Annars kan man åka på en liten pengar.
Och nästa avsnitt. Men du ska ju ta bort.
Nej, jag tycker vi ska ha.
Okej.
Jag kanske tar bort det sen.
Ja. Nej, men nästa avsnitt. Då kommer vi ha varit på en tävling.
Ja.
Så. Jag har ridit och du har dömt.
Ja.
Så
då tänkte vi prata lite mer om tävling helt enkelt.
Ja, precis. Hur det var. Och det kommer ju vara Mälarkuppens första tävling i Norrtälje.
Ja, så på återhörande då.
Yes. Och gå in på Facebook-sidan We Love VE och ställ även lite frågor där om du skulle vilja.
Ja, det vore jättekul om vi kunde få med lite frågor från lyssnarna.
Precis.
Mm. Så gör det.
Träna väl.
Hej då.